Hej och välkomna till Krimkalenderns 24 brott till jul 2023.
Välkomna!
Jag heter Jenny.
Och jag heter Sofia.
Och det här är ju, som ni säkert har förstått vid det här laget, en julkalender, vilket betyder 24 avsnitt i december från den första ända fram till julafton. Och vårt Instagramkonto, Krimkalendern, ska ni absolut följa, för att där lägger vi upp bilder som har med varje fall att göra.
Och ni får jättegärna gå in och stötta oss genom att registrera er som månadsgivare på vår Patreon-sida. Då får du ett bonusavsnitt per månad, de månader vi inte gör ordinarie avsnitt. Och dessutom så får du tillgång till de bonusavsnitt som vi redan har lagt upp där. Retroaktivt. Och just nu så finns det 30 avsnitt att lyssna på.
Precis. Men nu är det dags för dig, Sofia, att berätta om dagens lucka för oss.
Mm. Det är min sista lucka.
Ja. Det är lite vemodigt, men också väldigt... Jag ser fram emot det.
Det är jag glad för att höra. Det är lite vemodigt för mig också. Men också så här, vi tog oss i mål.
Ja.
För jag vet ju att du också är redo inför morgondagen. Så att vi tog oss i mål. Ja. Det kanske inte ni vet där ute, men precis som alla andra i hela världen så har man ju ett liv och det är svårt att få ihop det ofta.
Mm.
Och det, är ju, det här är ju inte första året där vi har varit så här, fast blir det ingenting så blir det ingenting. Släpper vi 4 avsnitt så blir det en advents
ljusstake,
liksom. Eller 7 avsnitt så blir det en 7-armad ljusstake, eller vad som helst liksom.
Ja.
Och så har vi ändå fått ihop 24 avsnitt.
Ja, det är så.
Men nu är det 23.
Och nu är det 23.
Min sista.
Mm.
Är du redo?
Jag är mer än redo. Kör.
Härligt, då kör vi. Problemet med Roofman är att det är svårt att helt fastställa hans motsägelsefulla karaktär. Den återkommande beväpnade rånaren som en gång bodde i en leksaksaffär var delvis jultomte, delvis Robin Hood, delvis Peter Pan, delvis Megamind och delvis påskhare. Och även om han gjorde ett kort framträdande på America's Most Wanted verkar gentlemannabanditen locka fram en överraskande hög nivå av respekt från polisen såväl som från sina företag till rånoffer. Och även de oskyldiga kunderna som hamnade i hans minutiöst planerade räder. Och det är inte ofta polisen säger snälla saker om efterlysta brottslingar som precis har rymt från fängelset. Och det är inte ofta vi får säga snälla saker om skurkar i krimkalendern. Den här killen var ett riktigt geni med en vänlig och omtänksam karaktär. Han anses till och med av vissa vara lite av en legend. Det är okej att säga eftersom han aldrig var varken någon som plågade djur eller slog ihjäl någon med en slägga. Så var han faktiskt på det hela taget förvånansvärt riddelig och icke-våldsam för att vara en beväpnad rånare. Men den vapenbeväpnade Roofman var fortfarande väldigt annorlunda från den kyrkliga John Zorn. Även om John Zorn hade slagit sig ner i North Carolina år 2000 börjar historien om Roofman ett par år tidigare och några hundra kilometer österut i Sacramento County i den amerikanska delstaten Kalifornien. 1998 så visade det sig att det är en viss hälsorisk att beställa ett mål mat från McDonald's var man än befinner sig i det här området. Men inte på grund av mängden kalorier i en Big Mac utan för att det alltid finns ett överhängande hot om att Roofman kanske bara väntar i kulisserna medan du försöker avnjuta en burgare. När helst Roofman dyker upp vet man att man är inne på något längre besök på McDonald's än man antagligen planerat och visiten till snabbmatsrestaurangen förmodligen inte blir så snabb, trots allt. Till skillnad från de flesta beväpnade brottslingar kommer Roofman inte bara slumpmässigt in genom dörren och viftar runt med ett vapen. Nej, som du kanske redan lyckas gissa från namnet så bestämmer sig Roofman för att stiga ner från ovan. Han slår vanligtvis till när restaurangen just öppnar på morgonen eller när personalen förbereder sig för att stänga på kvällen så att den riskvilliga gör säkrast i att beställa sina måltider vid lunchtid. Och det här är då i slutet på 90-talet så det är definitivt fortfarande fler kontanter, men jag förstår faktiskt inte varför man skulle slå till att råna någon på morgonen. Då måste ju kassan vara mycket mindre.
Ja. Eller så, den är väl kanske jättefylld med växelpengar, men fortfarande inte liksom...
Ja, och dessutom kanske färre människor i restaurangen.
Ja.
De kanske är lite sömndruckna fortfarande, men vet.
Ja, och kanske att de inte tömmer kassan varje dag, de kanske gör det så här varje onsdag och fredag.
Vet du vad? Det har du rätt i. Så kan det ju faktiskt vara.
Jag vet inte, jag har jättedålig koll på McDonalds kassarutiner, men kanske.
Ja, oh ja. Och framförallt också hur de såg ut för väldigt länge sedan.
Verkligen.
Roofman förberedde sig långt i förväg inför sina överraskningsbesök genom att diskret hacka eller såga eller borra ett hål genom taket på restaurangen. Sen klättrar han ner i interiören med hjälp av rep innan han döljer alla sina spår och tar sig ner till toaletterna och fortsätter gömma sig där tills vad han anser vara det exakta, perfekta ögonblicket infinner sig. Bärande en mask eller bandana för att dölja sin sanna identitet gör Roofman sin närvaro känd genom att rikta ett halvautomatiskt vapen mot anställda och kunder och beordrar dem alla att gå in i walk-in-frysen eller bakrummet och sen städa rent kassaapparaterna innan han snabbt går ut genom en bakdörr. Under loppet av cirka 2 år slår Roofman till minst 60 gånger och kommer över ett par tusen dollar vid varje besök. Och ett par tusen dollar verkar vara väldigt lite pengar för väpnat rån som faktiskt innebär ganska många år i straffvärde liksom, i fängelse.
Verkligen, ja.
Men det verkar lite som att så här, viktförhållandet mellan risk och belöning är lite för lågt, jag vet inte.
Ja, och jobbet han lägger ner också, han går ju springer inte bara in med ett vapen utan han borrar sig ju in genom taket.
Mm. Ja. Mm. Jag vet inte, det kan ju också vara så att det blir så här, ja men polisen kanske inte lägger ner så mycket energi på att ta fatt i honom för att han är ju inte så en grov brottsling.
Nej,
att det är en sån logik bakom eller att det kanske är en jättekontant, tung business med snabbmatsrestauranger, vad vet jag.
Ja, mm.
Roofman utökar gradvis sin verksamhet över 9 delstater inklusive Nevada, Maryland, Virginia, North Carolina och Massachusetts. Han rånar upprepade gånger exakt samma filialer. McDonald's i Sacramento County varje vecka börjar göra hans rånarkarriär något förutsägbar. Och även om hans sikte är inställt på McDonald's för de flesta av hans missgärningar förgrenar sig han då och då till andra konkurrerande företag som Burger King, Blockbusters, Toys R Us och Homebase. Men även om hela konceptet med väpnat rån inte är jättepopulärt i vissa domstolar måste det sägas att Roofman är mycket artig och hänsynsfull mot sina offer. Han är inte typen som skriker åt alla att läggas ner på golvet om de inte vill komma till skada. Visserligen är han ju tvungen att göra något för att hävda sin auktoritet. Annars skulle de anställda nog bara snäsa till honom att ställa sig i kön igen och sluta tränga sig. Roofman visar vanligtvis hur mycket allvar han menar genom att avlåsa några skott mot en vägg och när han känner sig säker på att han har fått allas uppmärksamhet är han förvånansvärt hjärtlig och visar oklanderligt uppförande och genuin hänsyn till sina offer innan han artigt ber dem alla gå in i walk-in-frysen. Han ser dock alltid till att alla får möjlighet att ta på sig sina koftor och jackor först så att de inte ska dra på sig någon förkylning och han säger till och med snälla och tack. Roofman skämtar gärna med alla för att lätta upp stämningen lite och påpekar för de anställda att de åtminstone skulle få ledigt resten av dagen. Offren i walk-in-frysen behöver inte stanna där särskilt länge. För så fort Roofman lämnat brottsplatsen och är på säkert avstånd är det första han gör att ringa polisen och informera om att ett gäng människor behöver släppas ut ur frysen. Roofmans CV är dock inte helt klanderfritt. Under ett rån av en filial av McDonald's i Sacramento slår han till en av de anställda med pistolen. Det kanske låter lite brutalt och ur karaktär, men det var i direkt svar på en överraskningsattack från den anställde som hade lyckats smyga sig upp bakom Roofman och slå honom i huvudet med en hink. Och det är uppenbarligen inte någonting som Roofman bara kan skratta bort och hans försök att återhämta sin auktoritet orsakar inte den anställde några allvarliga skador. Men bortsett från udda våldsamma repressalier verkar Roofmans allmänt hjärtliga beteende och listiga taktik inspirera en underlig nivå av respekt från hans offer och polisen. Mike Van Winkle, talesman för Kaliforniens justitiedepartement, säger till pressen, citat: "He's businesslike and focused and very serious about what he does. But many of those he's robbed have been struck by what a nice, decent guy he seems to be. A real gentleman." På svenska: han är affärsmässig och fokuserad och mycket seriös med vad han gör. Men många av dem som har blivit rånade har slagits av vilken trevlig, anständig kille han verkar vara. En riktig gentleman. Slutcitat. McDonalds antar till och med ett bizarrt, komiskt svar på den långa kedjan av väpnade rån och noterar att, citat, "We may have a real hamburglar on our hands. He likes us. He's very brand loyal. And we work hard to build that loyalty." Det är ju roligt.
De använder honom till sin marknadsföring nästan.
Ja, och det är ju lite, ja, vi kommer ju såklart till det, men det är ju inte jättetrevligt mot rånoffren. Men
nej,
det är
verkligen
lite svårt
inte.
Att översätta till svenska dessutom. Mm. För det är en ordlek. Men jag ska försöka förklara. På svenska så blir det, vi kanske har en riktig hamburgare i händerna. Han gillar oss. Han är väldigt varumärkeslojal och vi jobbar hårt för att bygga den lojaliteten. Slutcitat. Och på engelska så säger de hamburglar istället för hamburger. Och burglar betyder alltså inbrottstjuv.
Just
det. Det är därför det är extra roligt. Men också att de pratar om att, så här, att de uppskattar att han är så lojal.
Mm.
Jag är inte säker på att alla McDonalds kunder och anställda som hittills blivit infösta i en walk-in-frys helt och hållet uppskattar humorn. Och McDonalds tar senare saken lite mer på allvar när de utlyser en belöning på $10,000 för information som leder till inbrottstjuvens gripande. De blir antagligen inspirerade till den här sinnesförändringen när de till sin bestörtning upptäcker att Roofman har vänsterprasslat och har rånat Burger King-restauranger också. Men det är ändå reaktionen från polisen som kanske höjer mest på ögonbrynen. Istället för att inta den vanliga officiella hållningen om att vi måste sätta dit den odågan, verkar polisen föredra att påpeka hur Roofman är ganska imponerande på sitt jobb. Vilket kanske låter som att polis urskuldar sig lite varför de inte har tagit fast honom än, för han är ju så bra. Och det är sant att Roofman har varit ganska genialisk i att förvandla sin kriminella verksamhet till lite av ett hantverk. Trots att han rånar olika restauranger runt om i 9 delstater replikerar han faktiskt i stort sett exakt samma brott varje gång. Han riktar in sig på snabbmatsrestauranger eftersom han vet att de har bra mycket mindre säkerhet att navigera än till exempel en bank. Och om man bortser från den där anställde med hinken så vet han att de flesta trötta snabbmatsanställda på minimilön inte kommer att göra någonting våghalsigt i ett försök att stoppa ett rån. Förberedelserna och utförandet av varje nedstigning från taket är oklanderligt orkestrerad. Men den kanske mest geniala delen av hela planen är hur Roofman på ett skickligt sätt har lyckats näsla sig in i sprickorna i företagets rutiner. Han utnyttjar företagets nästan oföränderliga mönster. Alla dessa anställda följer samma förinställda sekvens av att utföra samma sysslor på samma stationer, samma sak varje dag. De följer nästan tanklöst en helt förutsägbar cykel av monotona händelser, dömda att upprepa samma handlingar om och om igen, nästan som om de är fångna i en evig tidsslinga. Och det är Roofmans jobb att studera dessa mönster och utnyttja de svagaste delarna av den dagliga rutinen. Och det kan jag tänka mig också är en anledning till att han slår till på snabbmatsrestauranger. För det är ju det, jag vet att McDonalds i alla fall, hela, liksom, det är hela idén bakom McDonalds.
Alla gör likadant.
Att man står vid en station och så gör man exakt samma sak och så kan man få fram en hamburgare snabbt liksom.
Ja, och restaurangerna ser väl typ likadant ut. Det är väl som ett färdigt kit som de bara slår upp.
Precis.
Så det är ju, usch, jag känner att jag sitter liksom och smålig lite åt det här. Jag fattar ju att det här är ju allvar.
Ja, det är allvar. Men jag har ju också skrivit det på, försökt att skriva i alla fall på ett litet lustigt sätt.
Ja, och precis som poliserna, man blir liksom på något sätt lite, inte charmad, men ja, vi kan se vart det här kommer att leda då.
Ja, och samtidigt så blir jag så här, han är ju en rånare.
Mm.
Och det är inte okej.
Nej.
Samtidigt så är det ju värre om han hade gått in och skjutit ner massa anställda för att komma över kassan.
Så är det ju.
Det måste man ju ändå kunna säga liksom.
Ja.
Men det betyder ju inte att han är bra. Han är bara mindre dålig än om han hade skjutit massa folk.
Precis.
Ja, ja. Det är verkligen inte illa menat mot några McDonald's-anställda här i alla fall. Jag är säker på att miljoner av oss genom historien har upplevt perioder i våra liv där det känns som att man liksom är maktlösa zombies på ett löpande band till oändligheten. Kanske har till och med Roofman blivit så fångad av sin sakkunniga kriminella manipulation av den mänskliga enligheten att han själv omedvetet finner sig oavsiktligt följa en helt förutsägbar cykel av monotona händelser, dömda att upprepa samma handlingar om och om igen, nästan som att han är fången i en evig tidslinga. Med det sagt så har säkert även geniala kriminella hjärnor dåliga dagar och inte varje enskild operation är en succé. Polisen hittar då och då övergiven utrustning och endast halvvägs genomborrade hål på taken av snabbmatsrestauranger, vilket tyder på att Roofman tvingats göra en hastig flykt innan han kunnat avsluta jobbet. Vid ett annat tillfälle borrar Roofman ner i taket på en McDonald's i Folsom i Sacramento County endast för att konstatera att restaurangen är stängd för Thanksgiving Day. Så förutom att glömma att anteckna nationella helgdagar i sin kalender är Roofman i stort sett nära felfritt verkställande i sina allt mer produktiva takrån, och det är kanske hans ökande av antalet takrån som så småningom leder till hans fall. Polisen har redan kommit förvånansvärt nära att lägga vantarna på Roofman på bar gärning under ett rånförsök av en McDonald's-filial i Placerville i Eldorado County. Polis larmas och informeras om att han fortfarande är på taket. Efter att ha gjort en desperat klättring ner till marken verkar det som om polisen har fångat rånaren i ett hörn på parkeringsplatsen. Men i en plötslig handvändning är Roofman fri, gör ett ganska imponerande språng över ett massivt stängsel och sprintar sen över 4 körfält av livlig trafik på Interstate 80 och försvinner in i skogen. Placerville-polisen kommer alltid minnas det som dagen de nästan fångade Roofman. Men polisen i North Carolina får så småningom äntligen tag i Roofman. Den 20 maj år 2000. Roofman hade redan gjort det tidiga morgonskiftet på en filial till McDonald's i Gastonia, North Carolina. Oavsett om det drivs av girighet eller en beundransvärd önskan att öka produktiviteten bestämmer han sig för att ta itu med ett eftermiddagsskift samma dag. Han reser hela 16 kilometer till en annan filial av McDonald's i Belmont. Den här gången beväpnad med ett 22-kalibrigt gevär. Men vid detta tillfälle blir han återigen överraskad av tapperheten hos en McDonald's-anställd som inte tänker ge upp sin arbetsgivare vinster utan kamp. Tapperheten sträcker sig inte fullt så långt som att kasta en hink mot Roofmans huvud. Istället lyckas den anställda bara diskret trycka på en tyst larmknapp medan Roofmans uppmärksamhet antagligen är inriktad på att se till att alla är varmt klädda för en stund i frysen. Ett tag ser det ut som om Roofman har gjort ännu en snabb framgångsrik flykt från brottsplatsen med en kassa som är saftigare än en Chicken McNuggets-låda. Men han är omedveten om att larmet har aktiverats och han är minst lika omedveten om att polisen redan är honom på spåret medan han förbereder sig för att göra sitt nästa drag. Han ses försöka nå sitt fordon på den närliggande kyrkans parkeringsplats och jagas igen in i skogen. Men den här gången kommer han inte undan och Roofman blir gripen. Och här är ytterligare ett exempel på Roofmans ganska anmärkningsvärda goda uppföranden. Efter att han har blivit fångad och handfängslad börjar han inte slingra sig och försöker bedyra sin oskuld. Istället vänder han sig lugnt till polisen som just gripet honom och noterar citat: "You guys did a good job today." Alltså på svenska: "Ni gjorde ett bra jobb idag." Slut citat. Jag vill gärna tro att polisen stolt svarar med: "Jösses, tack Roofman." Men det gör han förmodligen inte och det förtäljer heller inte historien. Oavsett vad finns det fortfarande ett frågetecken här som aldrig riktigt har blivit definitivt utrett. Hade North Carolina-polisen verkligen fångat Roofman? Eller hade de fångat en Roofman? Den gripna mannen heter Jeffrey Allen Manchester. Det är inte så mycket känt om Jeffreys liv som ledde fram till gripandet. Obekräftade rapporter tyder på att han har en före detta fru och 3 barn som bor i det lokala området, trots att den enda familjemedlemmen som någonsin gått med på att prata med pressen är hans mamma. Vi vet att han en gång tillbringade tid i sin ungdom då han faktiskt arbetade i en McDonald's-restaurang. Senare i livet vet vi att han tjänstgjorde som reservist i USAs armé och en annan obekräftad rapport som tyder på att han degraderades till reservist efter att ha blivit fråntagen sin stridsstatus av skäl som militära tjänstemän aldrig avslöjar. Det kan förklara varför han blev desillusionerad och förbittrad över sin militära karriär och bestämde sig för att gå tillbaka till McDonald's, om än inte genom varken personalingången eller huvudentrén. Men grejen är att polisen har konkreta bevis för att Jeffrey har genomfört de två McDonald's-rånen den där dagen i maj 2000, alltså både på morgonen och eftermiddagen. Och under förhör är han medgörlig och erkänner dessa två brott. Men Jeffrey hävdar att han inte har begått något av de andra 60 brotten som har ägt rum under de senaste åren. Istället menar han att han har blivit inspirerad av berättelserna i pressen om Roofman och därför bestämde sig att utföra copycat-rån som för att hedra sin hjälte. Polisen är inte särskilt övertygad. Samtliga brott har ju utförts på ett nästan identiskt sätt. Även om Roofman burit en mask målar vittnen ofta en mycket liknande bild av en man med en stark, atletisk byggnad och ett uttalat adamsäpple. Egenskaper som matchar Jeffrey Manchesters. Men det är ju inte i närheten av bevis. Det är dock värt att påpeka att efter Jeffreys tillfångatagande torkar mystiskt de återkommande takrånen ut. Inte heller tillräckligt för att räknas som bevis dock. I slutändan lyckas polis inte sätta dit Jeffrey för något av de tidigare rånen och ingen kommer någonsin att åtalas för dem. Polis kan bara åtala Jeffrey för väpnat rån och kidnappning för de två McDonald's-rån som äger rum samma dag som hans gripande. Men han får ändå ett ganska rejält straff för de här två rånen. I slutet av 2000 döms Jeffrey Manchester till 45 års fängelse. Om någon tid dragits av för gott uppförande eller inte förtäljer inte historien heller. Det finns dock ett mindre problem. Det finns nämligen inget fängelse i landet tillräckligt säkert för att kunna hålla Roofman. Efter att ha flyttats runt på olika fängelser i North Carolina slår Jeffrey sig så småningom ner i Brown Creek Correctional Institution i Polkton, ett fängelse som ingen någonsin har rymt från sedan det öppnade för verksamhet 7 år tidigare. Under de första 5 åren av sitt straff verkar Jeffrey bete sig som en exemplarisk fånge och sköter sitt jobb i metallfabriken. Men han har mer än sannolikt planerat sin flykt sedan dag 1. Han är tålmodig nog att spela ett långsiktigt spel. Under sken av att vara den där exemplariska fången har Jeffrey tyst fallit tillbaka på sin gamla expertis att studera mönster i rutiner och mänskligt beteende för att utnyttja de sårbara sprickorna i systemet. Om McDonald's-anställda tror att deras arbetsdagar kan kännas lite repetitiva borde de försöka tillbringa några år i fängelse där både fångar och anställda nästan obemärkt följer en helt förutsägbar cykel av monotona händelser dömda att upprepa samma handlingar om och om igen. Nästan som om de är fångna i en evig tidsslinga. Jeffrey observerar rutinerna för fångarna och vakterna och skiftbyten. Men än viktigare observerar han rutinerna för lastbilar. Och medan han sammanställer sina mentala anteckningar om leveranserna och procedurerna för lastbilarna får han fullt upp i metallfabriken att sätta ihop en plattform gjord av plywood som han spraymålar svart. Vid något tillfälle lyckas han fästa den här svarta plywoodplattformen på underredet av en lastbil utan att någon märker det. Men han är fortfarande tvungen att vänta på det perfekta ögonblicket för att förverkliga den sista fasen av sin plan. Den 15 juni 2004 samlas mörka moln över Brown Creek kriminalvårdsanstalt, vilket tillhandahåller Jeffrey med möjligheten som han har väntat på. Efter att ha avslutat arbetet på metallfabriken tar han ett väl valt ögonblick att smyga ut ledet oupptäckt och beger sig till lastbilen som precis gör sig redo att lämna anstalten. Jeffrey glider in under lastbilen, fäster en liten bit svart kartong på baksidan av chassit för lite extra avskildhet och sen håller han sig fast hårt vid den förberedda svarta plywoodplattformen. Så han har liksom skapat så här, en optisk illusion som enligt planen hjälps då av de eländiga väderförhållandena. Så den som då skulle då genomföra en kontroll under lastbilen stirrar bara in liksom i ett svart tomrum.
Alltså han är ju smart.
Och förhoppningsvis kommer de liksom inte överväga det ytterligare, typ så.
Nej, förstår. Mm.
Jag fattade inte först när jag själv researchade det och bara, vadå, vad har han och så här. Ja, men
ja.
Han har fäst en liten svart kartong där. Så. Mm. Efter att ha tillbringat 2 år av sitt liv med att göra dramatiska överraskningsentréer ovanifrån har Roofman nu gjort ett dramatiskt utträde underifrån i takt med att lastbilen rullar bort från Brown Creek Correctional Institution. Men Jeffrey har andra saker att oroa sig för nu. Till att börja med åker lastbilen faktiskt inte särskilt lång förrän den parkerar vid en närliggande förvaltningsbyggnad, vilket potentiellt lämnar Roofman med en lång resa framför sig på vägen mot frihet. Lite senare samma år dyker ett nytt ansikte upp i en stadsdel i Charlotte, North Carolina. Hans namn är John Zorn och den tysta, charmiga och generösa killen förvandlas snabbt till en ganska sympatisk och populär figur i samhället. Han går med i den kristna kyrkan Crossroads Presbyterian Church och deltar i bibelstudier varje onsdag. Han klär ut sig till både jultomten och påskharen för söndagsskolans helgfirande och delar ut dyra nya leksaker till tacksamma söndagsskolebarn. Under en singellunch som hålls av kyrkan träffar den i stort sett anspråkslösa John Zorn en ny partner. En trebarnsmamma vid namn Lee Wainscott. Inom loppet av bara några månader ger John Lee diamantörhängen och hennes 3 barn de hetaste leksakerna i stan. John tar även med hela familjen på semester. Ändå finns det både 1 och 2 konstiga saker med den här John. Ingen blir någonsin hembjuden till Johns hem och han berättar aldrig om sitt jobb eller exakt var han får pengar ifrån för att betala för alla de här påkostade gåvorna. Men dessa konstigheter hänger faktiskt ihop. Tydligen får John inte prata om sitt topphemliga jobb för regeringen. Och hans hem är beläget i en mycket hemlig regeringsbyggnad. Så filmkvällarna är helt enkelt tvungna att alltid hållas hem hos Lee. Och hon ser inga problem i det. Men jo, självklart finns det massor av problem. Eftersom John Zorn naturligtvis är Roofmans nya, milda, alternativa identitet. Även känd som den eftersökte flyktingen Jeffrey Manchester. Och vid det här laget bor han verkligen inte i någon hemlig regeringsbyggnad. Jeffrey hade skapat sig ett nytt hem i ett bisarrt hemligt gömställe i en lokal leksaksaffär där han planerar sitt nästa drag. Medan Jeffrey klamrat sig fast vid underredet på den där lastbilen hade han förmodligen hoppats på att chauffören skulle ta honom lite längre än precis runt hörnet. Men till slut väntade han tills kusten var klar och fortsatte sin flykt genom att lyfta sig fram. Det finns spekulationer om att han försökte resa tillbaka och träffa sin familj i Sacramento County, Kalifornien. Men hans mamma berättade för pressen att hon inte trodde på det och förklarade att hon inte tror att Jeffrey skulle ha satt sin familj i en sån besvärlig situation. Hon hävdade också att även om Jeffrey hade uttryckt viss ånger och till och med förlägenhet över sina takrån hade hon aldrig fått en adekvat förklaring till varför han hade begått dem. Jeffreys mamma visade sig faktiskt ha rätt om Jeffreys resplaner. Han hade inte för avsikt att ta sig tillbaka till Sacramento County. Han kom bara så långt som till Charlotte, North Carolina, några få mil från fängelset han just flytt ifrån, innan han alltså bosätter sig i en lokal filial av leksaksaffären Toys R Us. Osannolikt nog hittade han ett litet hål bakom en cykeldisplay där han kröp in varje kväll och väntade tålmodigt tills butiken hade stängt innan han gick ut på butiksgolvet för att sträcka på benen lite och göra sig hemmastad.
Och det är inte larmat på insidan, det är kanske bara skadskyddat liksom.
Nej, det är jättekonstigt. Vi kommer lite till det faktiskt just med larmet. Mm.
Mm.
Men detta är uppenbarligen en ytterst temporär lösning då Jeffrey hyser mer ambitiösa planer om att uppgradera sitt boende. Han börjar drömma djärvt när han från sitt blygsamma gömställe bakom cykelstället lyckas gräva sig in till en övergiven före detta filial av Circuit City, en hemelektronikaffär. Nu har Jeffrey det bästa av 2 världar. Han behöver inte längre gömma sig orörlig i timmar medan han väntar på att leksaksbutiken ska stänga i ett litet hålrum. Han kan nu bekvämt slappna av i en något mer privat plats under ett trapphus i den tomma Circuit City där ingen någonsin är. Sen på kvällarna, efter att Toys R Us stängt, kan han smyga sig tillbaka till leksaksaffären igen. Han håller sig i form genom att ta midnattsturer med cykel längs butikens gångar. Om han känner sig på ett riktigt lekfullt humör tar han ut några av de radiostyrda bilarna för en liten tur på taket. Och en annan praktisk fördel är att Toys R Us kommer med en helt gratis allt du kan äta buffé, mestadels i form av barn- och bebismat. Och nu kommer vi då till det. Någon där ute kanske undrar varför leksaksbutiken inte hade ett effektivt säkerhetskamerasystem på plats. Den som brytt sig om att kolla föregående nattsbilder skulle säkert ha slagit något form av larm när de ser en vuxen man ta upp rödljusstyrda bilar på taket, gotta sig i barnmat och svischa runt gångarna på en av butikens cyklar. Och butiken har tydligen ett effektivt kamerasystem. Men Jeffrey har tagit kontroll över det. Efter att ha smugit sig in på butikschefens kontor och studerat manualen för säkerhetskamerorna noggrant vet han förmodligen mer om hur de funkar än någon annan i butiken och kan manipulera systemet så att det inte lyckas spela in några av hans sena kvällsupptåg. En timme eller två innan butiken ska öppna igen på morgonen drar sig Jeffrey tillbaka genom den hemliga passagen bakom cykelstället till sitt krypin i Circuit City. Och han tar verkligen i när det kommer till inredningen av sitt nya boende under trapphuset. Han målar väggarna i klara färger, sätter upp affischer, placerar ut actionfigurer och monterar en leksaksbasketkorg. Under dagtid får han tiden att gå genom att titta på superhjältefilmer på en DVD-spelare. Både filmer och spelare sponsrat av Toys R Us, även om jag inte är helt säker på vad han har kommit över själva tvn. Spindelmannen har uppenbarligen ett tydligt inflytande på Roofmans karriärsval och det är ingen överraskning att Spindelmannen 2 är en speciell favorit som regelbundet ligger på toppen av hans tittarhög. Men det finns en förnuftig sida av boendet. Jeffrey har sett till att installera en stulen rökdetektor i sitt nya hem under trapphuset och det rapporteras också att han på något sätt lyckats leda in vatten från Toys R Us så att han kan tvätta sig och så. Utöver allt detta finns det en mycket allvarligare baktanke för Roofmans val av plats. För från hans hemliga lya i Circuit City planerar Jeffrey sitt nästa stora rån. Ett rån som ska ske på Toys R Us. Problemet med att undvika det hektiska butiksgolvet på dagtid och undvika all interaktion med arbetskraften är att han aldrig kommer komma in i kassaskåpet på det sättet. I slutet av varje dag är alla pengar säkert inlåsta i ett kassaskåp, gömt på baksidan av butiken. Och Jeffrey har lyckats ta reda på att butikschefen är den enda med nyckel. Så Jeffreys nästa stora plan är att göra ännu en noggrann orkestrerad räd i butiken en tidig morgon när butikschefen är på plats och förmå honom att öppna på kassaskåpet och lämna över pengarna. Återigen blir Roofman upptagen med att studera de förkrossande repetitiva rutinerna hos ett företag. Men det är lättare än vanligt den här gången. Han sätter helt sonika upp en stulen babymonitor och sen kan han luta sig tillbaka och observera de dagliga rutinerna för hans avsedda mål med bekvämligheten av sin håla medan han leker med sina actionfigurer och glatt mumsar på babymat. Och det finns en annan stor skillnad. Till skillnad från tidigare rån kan Roofman den här gången direkt påverka händelseförloppet genom att under sina sena kvällsbesök ändra personalens scheman så att det passar bättre med hans planer. Roofman utnyttjar inte bara de svaga länkarna i systemet utan behandlar nu de inte att ont anande anställda som marionettdockor på snören och får dem att omedvetet dansa efter hans melodi. Det är här någonstans Roofman antar identiteten John Zorn och börjar leva det nya dubbellivet i det lokala kyrksamhället. I typiskt, lite barnslig Roofman-stil har han valt namnet John Zorn för att det låter lite som Max Zorin, skurken från 1985 års Bondfilm A View to Kill. Och Jeffrey tycker helt enkelt att det låter coolt. Under loppet av flera månader lever Roofman något som närmar sig ett normalt liv med förhållandet med Lee och de många kyrkliga aktiviteter han gör sig delaktig i. När han får nog av att vara normal smyger han tillbaka till sin mangrotta i Circuit City och sina actionfigurer. Kyrkans pastor Ron Smith säger senare, citat: "He was very engaging, down to earth, nice fella. My bullshit meter is pretty good. It's pretty tough to scam me. There's a good sign to this guy. That's what I'm struggling with. The other side. På svenska. Han var väldigt engagerad, jordnära och en trevlig kille. Min skitsnackmätare är ganska bra. Det är ganska svårt att lura mig. Den här killen har en god sida. Och det är det jag kämpar med nu. Den andra sidan. Slutcitat. Och Lee Wainscott misstänker inte en enda gång att hennes nya pojkvän skulle kunna vara en ökänd förrymd brottsling på flykt. Frågan är om Roofman någonsin är frestad att ge upp sitt brottsliga liv och bara slå sig ner i Charlotte. Han har lyckats komma undan med att vara John Zorn i flera månader. Kanske kan han skapa en ny karriär som takläggare och hitta sig ett ordentligt boende som sträcker sig bortom ett trapphus. Han har redan vänner, ett nytt förhållande, ny respekt och han måste säkert åtminstone överväga alternativet att omfamna detta nya vuxna liv. Men kanske är problemet att han lever en lögn. Att John Zorn inte finns. Kanske kan han bara hålla uppe skådespeleriet en begränsad tid innan han återvänder till Roofman och smyger tillbaka till sin hemliga lya. Och det är såklart bara spekulationer från min sida. Låt oss nu gå tillbaka till säkrare källor.
Men jag tänker som du säger, för att han har ju liksom inget personnummer i det namnet. Det måste vara svårt att skaffa bostad, skaffa jobb, körkort.
Ja, och jag tänker ju också så här, han kan ju säkert agera som sig själv, alltså ha sin egen personlighet när han umgås med Lee.
Mm.
Men också någon gång bara så här, hon vet inte om att jag egentligen heter något annat, om han på riktigt tycker om henne.
Mm.
Så här, tjejen jag är kär i vet inte om att jag heter något annat. Hon vet inte om vad jag har gjort och vad jag har åkt fast för och faktiskt flytt från fängelset för, att jag är en förrymd brottsling. Det känns inte helt bra i magen liksom.
Nej.
Nej. Okej. Roofman behöver naturligtvis vapen till sitt nästa väpnade rån. Det hörs ju på namnet. Vår man må bo granne med en leksaksaffär, men jag är rätt säker på att han är medveten om att en vattenpistol inte duger här. Så för första gången på ett tag genomför Roofman ytterligare en takoperation. Den 28 november 2004 åker han till The Dizzy Heights, en lokal pantbank mitt i natten, borrar ett hål genom taket och virar ner sig själv för en privat nattlig rundtur, och han beger sig därifrån med 4 handeldvapen. Under samma vecka tar Roofman sig en tur till den lokala tandläkarmottagningen. Han vill inte råna något under det här besöket. Han dyker bara in för att få en rutinundersökning gjord. Och det är kanske inte jätteviktigt nu, men det kommer ge alla någonting att tugga på om bara några veckor.
Det här manuset är fantastiskt.
På annan dagen 2004 är Roofman, eller Jeffrey Manchester, eller John Zorn redo att göra sitt stora tillslag. Bara några dagar efter att ha klätt ut sig till jultomten för att underhålla barnen i kyrkan Crossroads Presbyterian Church gömmer sig Roofman under sin mer välbekanta mask för att dölja sitt utseende när han uppenbarar sig från ingenstans för att överraska kunderna som tidigt på morgonen besöker Toys R Us på jakt efter ett fynd på mellandagsrean. Jag säger uppenbara sig från ingenstans, men i realiteten smyger han naturligtvis bara slentrianmässigt ut ur den där hemliga passagen bakom cykeldisplayen. Men det är det ingen i butiken som inser. Det verkar finnas lite förvirring över de sista kapitlen av Roofmans kriminella eskapader. Det brukar felaktigt rapporteras att Roofman tillfångatas igen under just detta rån. Även om det inte är det mest väldokumenterade brottsfallet i världen, så hittar man, om man gräver lite djupare i sanningen, att han faktiskt kommer undan med det här. Beväpnad med ett av de stulna handeldvapnen beordrar han alla att lägga sig på golvet längre in i butiken. Han har ju inte så många alternativ, eftersom de flesta leksaksaffärer vanligtvis inte kommer med den praktiska walk-in-frysen. Han marscherar sedan artigt butikschefen till kassaskåpet och ber honom öppna det och lämna över en obekräftad summa pengar. Enligt vissa rapporter är det runt $15,000. Och sen kommer den riktigt smarta biten. Han trippar nämligen sen över till brandutgången på baksidan av butiken och utlöser alarmet. Så när polisen kommer till platsen antar alla naturligtvis att rånaren snabbt hade flytt från byggnaden och i detta nu räknar sitt byte på annan säker ort. Vad de misslyckas med att inse är att rånaren faktiskt precis har smugit sig tillbaka till butiksgolvet och försvunnit genom den magiska hemliga passagen bakom cykeldisplayen. Och när polisen förhör de traumatiserade kunderna och anställda befinner sig gärningspersonen alldeles bredvid och ser hela utredningen spela ut sig på en Baymax-monitor.
Han är verkligen is i magen.
Verkligen. Inte för att jag är sugen, men jag förstår ju att det måste liksom vara en viss tillfredsställelse.
Verkligen. Alltså jag skäms ju för det här, men jag sitter ju och hejar på honom. Jag känner ju att jag vill att det här ska gå bra.
Mm. Vi får väl se. Rånet verkar lyckas, men ändå har Roofman en stor sten som skaver i skon. Och det är i form av det där tandläkarbesöket. Det stör honom, för han inser att det inte är en jättebra idé att en lokal tandläkare som såklart för journaler över sina patienter, journaler som senare kan komma att koppla John till hans sanna identitet som en efterlyst förrymd brottsling. När Roofman gör ett återbesök till tandläkaren mitt i natten är det möjligt att han helt enkelt försöker komma över bara sina egna tandjournaler. Men oavsett hans ursprungliga motiv tillgriper han så småningom en något mer drastisk åtgärd. Han bränner ner hela tandläkarmottagningen till grunden.
Nej.
Ja, oj. Det är väl ett sätt att se till att ingen någonsin kommer hitta journalerna.
Mm.
Mycket kort därefter visar Roofman ytterligare dåligt omdöme då han bryter mot sin egen regel genom att råda exakt samma plats två gånger inom en anmärkningsvärt kort tidsfönster. Bara några dagar. Kanske underblåst av triumfen från sist beslutar sig Roofman för att han lika gärna kan genomföra en snabb uppföljningsoperation. Vid det andra tillfället går det inte fullt lika smidigt som planerat. Till att börja med får han knappt fram pistolen förrän en kvinnlig biträdande sheriff kommer vandrande in i butiken. Sheriffen är visserligen inte i tjänst, men Roofman svarar på detta oväntade besök genom att slå henne i ansiktet och stjäla hennes pistol. Men under tiden har han tappat kontrollen över rånet. Kunder och anställda springer runt i butiken och gör inte riktigt som de blir tillsagda. Roofman bestämmer sig så småningom för att han nog måste överge rånet som misslyckat och att ta första bästa tillfälle att diskret försvinna tillbaka in bakom cykelstället igen. Han lyckas inte utlösa brandlarmet den här gången eftersom det är för många människor som rusar runt i panik och vittnen avslöjar senare för polisen att ingen hade sett honom lämna varken via framsidan eller baksidan av byggnaden. För första gången börjar polisen misstänka att rånaren inte alls kommit särskilt långt. Så småningom letas hela leksaksaffären igenom och den hemliga passagen till skurkens håla intill avslöjas slutligen. Det finns dock inga tecken på rånaren själv. Det verkar som att Roofman har bestämt sig för att han inte längre var säker i Circuit City. Men han hade verkligen flytt i all hast och hade inte haft mycket tid att städa. Polisen hittar övervakningsutrustning i form av babymonitor, tomma barnmatsbehållare, basketkorgen och stulna leksaker till ett värde av cirka 6 000 till 8 000 dollar. Och jag kan inte riktigt förstå hur så mycket leksaker kan försvinna under loppet av bara några månader utan att någon slår larm. Är det aldrig någon som gör såna här lagerkontroller i den här butiken?
Ja, precis. Så här inventeringar och grejer.
Precis.
Vad konstigt.
Ja, nåja. Roofmans tur är på väg att ta slut. Polisen är givetvis på jakt efter den försvunne rymligen Jeffrey Manchester. Under en senare genomsökning av den fängelsecell han så plötsligt utrymt upptäcker polis att Jeffrey hade ägnat mycket tid åt att rita vad som verkade vara hans drömhem. Och snarare än en mångmiljon herrgård med bubbelpool och helikopterplatta verkar Jeffrey mycket mer intresserad av planer för utarbetade labyrinter och hemliga gångar, fallluckor, gömmor och lönndörrar. Jag tänker på H.H. Holmes då, men det är en lite mörkare referens liksom.
Lite mindre fnittrigt fall om man säger
så. Ja, eller hur? Mm. Det tar inte lång tid för polisen att identifiera ett samband mellan den försvunne takmannen och ett väpnat rån i välbekant stil utfört av en man som bor i ett litet skrymsle intill som nås via en hemlig passage. Men det är till sist ett enkelt fingeravtryck som röjer alla eventuella tvivel. Ironiskt nog hittas fingeravtrycket på en DVD av filmen Catch Me If You Can. Fingeravtrycket som hittas matchar Jeffrey Manchesters. Nu behöver de bara hitta honom.
Alltså det här är ju som en film. Detaljerna är ju fantastiska.
I början av januari 2005 fylls staden Charlotte med affischer och flygblad som dels ber om information om var Jeffrey Manchester befinner sig och dels varnar medborgare för att en farlig brottsling kan vara lös i det lokala området. Och naturligtvis ses affischerna med fotografier av Jeffrey Manchester så småningom av medlemmar i kyrkan The Crossroad Presbyterian Church, då de ens inser att den milda John Zorn kanske inte är helt den de trott han var. Naturligtvis är det John Zorns partner Lee som får den största chocken av dem alla. Efter att polisen kan bekräfta att John Zorn och Jeffrey Manchester är en och samma person besöker de Lee för att meddela nyheten. Skärrad vägrar hon först att tro att det är sant tills hon till slut ser bevisen med egna ögon. Polisen visar henne Jeffrey Manchesters profil på America's Most Wanted och hon inser att hon tittar på samma kille som hon har dejtat i flera månader. Lee berättar, citat, "I was numb, I was hysterical. He was very well-spoken, well-dressed, clean and generous. My pastor and my congregation all fell in love with him immediately." På svenska. "Jag var förlamad, jag var hysterisk. Han var väldigt vältalig, välklädd, ren och generös. Min pastor och min församling blev alla förälskade i honom omedelbart." Slut citat. Som pricken över iet är dagen för Lees livschock, hennes 40-årsdag. Det må ha förstört Lees födelsedagsfirande, men för polisen visade det sig vara ganska lyckosamt. Efter att hon äntligen förlikat sig med det faktum att hon har blivit kär i en man som inte existerar, går Lee med på att tillbringa sin 40-årsdag med att hjälpa polisen att starta en brottsprovokationsoperation. En på engelska så kallad sting operation. Hon ringer John Zorn och bjuder honom att komma hem till henne innan de ska ut på en födelsedagsmåltid som de båda planerat sedan tidigare. John dyker senare upp på tröskeln samma kväll med en bukett blommor och ännu mer leksaker till barnen. När Roofman grips förblir han lika lugn som alltid. Lee hävdar senare att han uttryckt äkta ånger under ett telefonsamtal med henne några dagar senare. Hon säger, citat, "Han var väldigt ledsen och ödmjuk och kände sig hemsk över att han var tvungen att lura oss. Jag är besviken och förvirrad. Jag vet inte om jag ska slå honom eller krama honom." Slut citat. Det är inte känt om barnen får behålla några av de coola leksakerna. Officer Sergeant Catherine Shane Reef vid Charlotte Mecklenburgs polisavdelning som griper Jeffrey sluter sig till traditionen genom att uttrycka beundran för mannen hon just gripit. Citat. "Man hatar ju att ge killen komplimanger med tanke på att han är en skitstövel. Men man kan lära sig mycket av honom. Det skulle inte förvåna mig om han lyckas fly igen. Han är slug." Slut citat. I början av 2005 befinns Jeffrey Manchester skyldig till en lång rad åtal, inklusive rån med farligt vapen, inbrott och intrång samt illvillig användning av sprängämnen för att skada egendom. Och återigen slår lagen ganska hårt mot Roofman. Han döms till uppemot 40 års fängelse och sitter än idag på en anstalt med maximal säkerhetsklassning utan hopp om villkorlig frigivning för den 2030-talet. Man kan anta att han där nästan tanklöst följer en helt förutsägbar cykel av monotona händelser dömda att upprepa samma handlingar om och om igen, nästan som om han är fången i en evig tidslinga. Och det var min sista lucka i krimkalendern 2023!
Vet du, jag har just fått en ny favorit all time. Det här var helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Och också så bra skrivet. Man ser framför sig den där eviga tidslingan av monotona saker. Ja, tack snälla Sofia. Det var super.
Med lite ljudeffekter av min dotter här. Ni får ursäkta.
Ja, du fick kämpa lite extra den här gången, men det var fantastiskt.
Hon är jättesjuk, men vi vill ju gärna spela in när vi har skrivit manus och så.
Ja, det var i alla fall toppen.
Mm. Det var mina 12 avsnitt, hörni.
Shit. Ja, bra jobbat.
Hej och H.
Och vad roligt att sluta med ett... Ja, inte roligt fall, men ett lite mer positivt fall kanske i alla fall än vad vi brukar.
Håller med.
Jag hoppas och vill tro att barnen fick behålla sina julklappar.
Ja,
det kändes lite hjärtat när du sa det. Ja. Eller sina presenter.
Jag förstår.
Liksom.
Jag förstår.
Mm. Ja. Men ska vi säga så hörs vi igen imorgon, ja, när det är julafton.
Julafton, det är ju dagen för dopparedagen idag. Helt otroligt.
Ja, det är ju det.
Aha. Vi hörs imorgon.
Det gör vi.
Ha det bra.
Hej då, hej då Turid.
Hej då Turid.
Hej då. Hej och välkomna till Krimkalendern 24. Nej.
24 brott i jul, det är 23 brott i jul.
Det är 23 brottet i jul idag.
Den 15 juni 2004 samlas mörka mål över Brown Creek. Över Brown Creek kriminalvårdsanstalt